Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Han är född och uppvuxen i Borlänge. Han har varit Aftonbladets man i New York sedan 2005. Han gjorde sig ett namn som musikskribent och musikkritiker. Han har blivit utsedd till Sveriges viktigaste musikjournalist av skivbranschen. Nu känner vi honom som en passionerad NHL-journalist och USA-betraktare, och han lever verkligen för sitt arbete. Den här veckan handlar om Per Bjurman i Holmgren Möter. Vill du komma i kontakt med oss på Holmgren Möter? Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Här är han, Per Bjurman. God lyssning.
Per Georg Bjurman, född den 23 juni 1967 i Borlänge. Sedan 2005, Aftonbladets man i New York. Och hej Per, och få trevligt att komma till ditt hotellrum här i San Jose. Ja, på 22 våningen.
Välkommen, välkommen.
Ja, ja, vi har ju kajkat runt några finaler nu.
Ja.
Vad är det bästa med Stanley Cup-finalen, tycker du? För jag vet att du älskar det.
Ja, det är delvis det att vi konkar runt. Det är som en stor cirkus som åker runt på det här. Men det är också hela hockeysäsongen som har pågått sedan september kulminerar med de här matcherna. Det är det allra största som finns inom hockeyn. Det är väldigt fascinerande att vara med. Det känns som ett stort privilegium att se de här matcherna. Det finns inget större i hockeyvärlden. De som spelar det här lever ut sina drömmar som de har haft sedan de var små.
Över 100 matcher har de gjort i år, tävlingsmatcher den här säsongen, och vi börjar närma oss slutet nu. Det här är en tidlös podd förvisso, men vi sitter mitt i Stanley Cup-finalen mellan San Jose och Pittsburgh. Hur skulle du vilja bedöma, eller ja, vad säger de om årets final så här långt, 5 matcher in?
Jag tycker den börjar lite tamt. Det kändes inte som någon av de stora finalerna fram tills den här 50 matchen i Pittsburgh som vi såg för några dagar sedan när vi spelade in det här. Och dels så var det fantastisk stämning i Pittsburgh. Det var ju hela stan verkligen skörd. Kokade av finalfeber. De hade ju tänkt sig få fira det första mästerskapet som något lag har vunnit i Pittsburgh, skulle jag vara sedan 1960 då. Men framförallt så var det ju, åtminstone i första perioden, bland det bästa, mest sevärda, explosiva finalhockey vi har sett under dem, i alla fall under de här 10 åren jag har varit här.
Ja, du följer ju NHL. Man kan säga att du följer det är ditt jobb nu att följa NHL och rapportera om NHL.
Ja, det är i alla fall lejonparten av mitt jobb här borta från hösten till midsommar.
Jag läste någonstans att när du kom över här så fick du liksom nästan övertala dina chefer om att få rapportera om NHL. Stämmer det?
Nej, det var ju så här. Jag kom över i januari 2005 och då var jag ju Aftonbladets korrespondent. Ja. Då ska man ju allting. Det första NHL-jobb jag gjorde, det var när jag gick på presskonferens i New York när Gary Bettman ställde in den säsongen. När jag fick beskedet att lockouten mynnade ut i tyvärr det blir ingen säsong. Och jag trodde jag skulle vara kvar i varje ett år, tänkte jag. Typiskt. Här kommer jag äntligen skulle kunna jobba. Då blir det ingen hockey.
NHL flyttar till Sverige.
Ja. Men sen till hösten då så kom ju en svensk målvakt till New York. Och då gick det ganska lätt att få skriva mycket hockey. Han gjorde ju sån succé direkt och var ett sånt fenomen. Så det ville Sportbladet ha väldigt mycket av.
Jag berättar, du och Henrik Lundqvist, ni debuterade i New York samtidigt 2005.
Ja, jag kom som sagt där i januari och så var det ingen säsong. Och sen till hösten när de hade kommit överens och skulle spela igen, då kom Henke till New York och jag var på hans allra första träningsmatch. Och då tyckte han själv, han spelade halva matchen och tyckte själv att det var första gången jag träffade honom. Man kunde knappt prata efteråt för han tyckte det hade gått så dåligt och trodde nu vi har skickat till farmalag, det här blir ingenting. Åh, vilket fiasko. Och sen gick det väl någon månad när han fick första chansen i NHL och tog över. Han har aldrig sett tillbaka sedan dess.
För ni har ju, förutom att ni debuterade samtidigt, så gillar han musik också, precis som du gör. Snackar ni mycket musik? Hur mycket kontakt har ni så där? Ni som är kända svenskar i New York.
Ja, jag är inte i närheten av vad jag känner som Henrik. Nej, vi har kontakt, vi har professionell kontakt kan man säga. Vi har ju följt honom hela tiden här nu då. Från debuten och fram till nu. Och vi ses i samma matcher och träningar och pratar mycket då, men inte särskilt mycket i övrigt.
Om Henke skulle spela dåligt, vilket har hänt i perioder, hur behandlar du det? Är du lite försiktig eller smashar du på Aftonbladet vis, eller hur fungerar det?
Jag har ju sällan den rollen att jag ska vara tyckare på det sättet. Då får han berätta istället om hur han tycker det har gått. Och framförallt har jag fått lära mig att man får vara försiktig för sin egen skull när det har gått riktigt dåligt. Han har ju humör, temperament. Och det har blivit mycket lugnare med åren. Men de första åren, då var det en utmaning att gå fram till honom efter förluster. Så. Då har han grinit.
Ja, men hur gör du i de här lägena? Du vet att du måste ha pratminus citat och så ser du att Henke sitter där och kokar. Uh-huh. Och så smyger du fram med ditt block eller din bandspelare. Alltså, finns det någon taktik eller någon timing? När ska jag sätta in hans...
Ja, man, som svensk får man ju allmänhet vänta tills de amerikanska engelskspråkiga journalisterna har pratat klart. Och då är han väl uppmjukad redan, så att Nu är det ingen fara. Han, vad som än händer, hur grinig han än har varit och hur upprörd han än har varit, så sitter han ju alltid kvar och pratar i media. Det kan vara kort och han kan låta arg, men citat får man ju.
Jag tänkte vi ska återkomma så småningom till din drömfemma rent, ja, sett ur en journalists ögon. Det behöver inte vara absolut den bästa hockeyliran, så, utan den som liksom ger mest. Men vi tar och börjar i Borlänge. På slutet 60, början 70-talet. Hur var Per Bjurman som liten grabb?
Ja, jag har inte så många minnen av det, så jag vet inte. Jag var rätt mycket jag hade lite kompis, men jag tyckte mycket om att vara själv redan då. Jag var mycket drömmare och hade mycket så fantasivärldar och sånt som jag tyckte var kul.
Ja, fick jag väl säga, det här jobbet som du har, du får ju rätta mig om jag har fel, men det är ganska ensamt och det är arbetsamt. Det är mycket arbete, mycket resande som sagt. Ja.
Ja, den delen har jag inget svårt med. Jag tycker väldigt mycket om att vara soloartist.
Okej. Ja, så det, men idrottsintresset och framförallt, vi ska prata om musiken också. Hur föddes det? Hur liksom...
Ja, men i stan som Borlänge där jag växte upp in i stan, så det var ju bara så. Det var idrott överallt. Och man, för det, hockey, det var en hockeyfamilj där alla var intresserade av hockey. Så redan som liten så var man på hockey. Tunabro först ute i Gyllerinken som då var ett sånt... det var ju bara ett tält som man hade på den tiden. Kommer väl du ihåg? De var ju högsta serien något år där.
Var inte Dagen Olsson som var med där också i den klubben? Eller var det Borlänge han kom till? Jag kommer inte ihåg hur det var.
Dagen, han var väl bara domare?
han lirade också. Han har varit med på det. Jag får gå tillbaka och lyssna.
Ja.
Vad arbetade mamma och pappa med?
Mamma jobbade på bank som kassörska. Pappa var ingenjör.
Mm. Mm. Och du blev journalist?
Ja, till slut blev jag det.
Ja. Hur var du i skolan då? Hur gillade du plugget?
Nej, ingen vidare. Jag var ganska obstinat och omogen och ointresserad av det mesta faktiskt.
Gick du till skolan eller var du hemma och satt och drömde istället? Eller?
Nej, nu gick jag till skolan. Fram till på, alltså, när jag var 15-årsåldern så började jag, eller ja, redan som 14-åring så började jag prya, som det heter då, och praktisera på Borlänge tidning.
Ja, hur kom du in där då?
Ja, hade en kontakt. Vi skulle ju göra sån 2 veckor under skolgången, så skulle man ju praktisera någonstans. Yrkespraktik, och jag hade en kontakt där och jag sökte dit, och sen så var jag så fascinerad av det så jag bara fortsatte där. Och från 15 års ålder så började jag recensera skivor åt Målinge tidning.
Ja.
Och då skulle jag börja gymnasiet, men det slutade med att jag oftast gick förbi skolan och fortsatte ner på stan och satt på morgonbön på Borlänge tidning.
Du, idrottsintresset då? Hur föddes det?
Ja, men som jag sa, det fanns bara runt omkring där. Och så började man gå på Tunabro och sen började man gå på Brage-matcher på Domnarsvallen och så började man åka till Leksand.
Ja. Idrottade du själv?
Ja, det, så var det också på den tiden. Man var med i allting.
Ja. Jag läste någonstans att du var med i BK Masen, boxningsklubben Masen.
Ja. Ja, det var i 11-årsåldern. Men det var en kort. Jag var med längre i Kvarnsvedens GVIF för att spela hockey. Och det jag höll på med längst med var någon handboll i Borlänge handbollsklubb. Ingen vidare på något av det, men det var kul att vara med.
Vilken position var du på då? I
handbollen? Ja, i linjen eller kanten.
Sex meters?
Ja, precis. Inte 9 meter. Det var för dåligt för. Men jag tyckte om att gå och brottas på linjen. Ful var jag. Ful spelare.
Var det? Var du elak?
Mycket tjuvtricks.
Var du sån alltså? Var du elak som, ja. Eller lite sådär? Var du en liten buse?
På linjen var det ingen domar som kunde. Man nöp ju folk liksom, i sidan och så.
Jag tänkte på det. Du är ju känd för att vara en riktig läxing. Leksand kontra IK Brage.
Ja, det är de två lagen som finns i hjärtat. Det är lite på olika sätt. Leksand är ju populärt i hela Sverige. Så det känns ju som att ha hållit på något stort och folkkärt. Men med Brage var det precis tvärtom. Var inget, de ansågs ju som tråkigast och när de var uppe i Allsvenskan och så på 80-talet. Men jag känner det lika starkt för bägge två. Nu har det varit lite roligare med, trots att de har haft så svårt. Så det var ändå roligare med Leksand på senare år.
Men vilken resa Brage gjorde under officiellt. Ja. Vann guldbollen som 38-åring. Och det var Thomas Nilsson. Och det var Gyllenvåg. Och det var Göran Arnberg. Och det var Bernt Ljung. Och det var
Roger Hansson.
Roger Hansson.
Serik Johansson var den stora idolen.
Vilken resa.
Ja, det var då jag började gå för Brage. 1977 då. Ja. När Roffe kom. Då låg de i dåvarande division 3. Som är division 2 nu.
Ja.
Och 4 år senare så var det allsvensk guld med Roffe som spelande tränare. Det var en resa att vara med, och det var det verkligen.
Musikintresset då? Jag vet att du har en bror som är känd i musikkretsar. Har han på storebror, född 62, du är född 67. Har han påverkat dig rent musikmässigt och idrottsmässigt? Hade du fler bröder förresten?
Nej, jag har en bror. Ja, det har hela familjen, det var hela släkten, musiksläkt. Morfar som är den jag har fått Georg ifrån.
Ja.
Han bildade Borlänge orkesterförening och spelade cello och var dirigent, och även hans bror, min då morbror i andra led, var också musiker, och båda föräldrarna var väldigt musikintresserade, så det fanns där verkligen från början.
Själv då?
Ja, jag spelade trumpet ett tag när jag gick i 4:an, men det var så jobbigt, det var svårt att spela trumpet när man var 10. Man blev mobbad för det. Så nej, jag spelar ingenting, utan jag är en hängiven lyssnare.
Var det tufft att växa upp i Borlänge? Skulle du idrotta, du spelade trumpet? Jag känner igen det, jag spelade tvärflöjt. Jag skämde som fasen för det.
Ja, nej, jag skulle inte säga att det var särskilt tufft. Det kanske var, det såg de så utifrån. Det är en tung industristad och så. Men då på 70-talet, nej, jag kan inte säga att jag upplevde det som särskilt tufft. Nej.
Nej. Men det är ju en bruksort, Borlänge.
Ja.
Kan du beskriva den här bruksortsmentaliteten?
Ja, den är ju tudelad. Det finns både positivt och negativt med det. Det finns någon slags väldigt värme och hjärtlighet i det, men samtidigt kunde man uppleva det som, när man blev lite äldre, att det var väldigt trångsynt och lite snäva horisonter så. Och det skulle vara på ett visst sätt. Och var det inte så, så var det inte bra.
Och du ska inte tro att du är något?
Nej, precis. Det var ju väldigt mycket jante och så.
Vad betyder Borlänge för dig idag?
Ja, jag har inte bott där på riktigt sedan 92. Då lämnade jag Borlänge för Stockholm. Och sen har jag bott utomlands då i 11 år. Men det är fortfarande hemma på något sätt. Jag har mamma kvar och väldigt, mina bästa vänner är kvar i Borlänge. Jag tycker om Borlänge. Det är ett speciellt ställe. Man kan ha olika känslor för stan, men det är, ingen annan får jag angripa Borlänge.
Nej, du får, men ja. Ni får, men någon annan får inte prata skit om Leksand och Brage. Nej.
Synnerhet inte om de kommer från Falun.
Nej, det är det värsta i Falun. Ja. Stockholmarna då?
Ja, jag har ett väldigt gott förhållande till Stockholm och Stockholm. Eftersom jag bodde där i 12 år också. Ja.
Var i Stockholm bodde du då?
Jag har bott på olika ställen, på Gärdet och på Söder.
Ja. Om du skulle flytta hem idag, vilket jag vet är någonting som du inte funderar på, men om det skulle vara så, skulle du hamna i Stockholm tror du, eller skulle du hamna i Borlänge?
Inget där. Jag tror att jag skulle hamna längre upp i Dalarna, i Leksand eller Rättviken. Och sånt. Det drar mer.
Gör det?
Ja.
Skulle inte vara lite långsamt tror du? Du flytta från The Big Apple, mitt på Manhattan ungefär där du bor, till Rättvik där vid Siljan.
Ja, men det skulle ju vara den totala motpolen. Det skulle vara det som lockar då i så fall. Inte en sämre storstad, om du ursäktar.
Ja. Det gör jag. Du började alltså redan som tonåring att hänga på Borlänge Tidning.
Ja. Gick på morgonbön.
Gick på morgonbönen där uppe. Vad innebar det?
Ja, det kallas ju så på tidning, eller kallades. När man hade morgonmöte vid 9 så var det morgonbön där jobben fördelades. Och i början fick inte jag några där, men man var med i alla fall och såg till att man fick någon notis eller gå och hämta kaffe. Man lärde sig jobbet så.
Ja, och du gick du dit istället för att gå till skolan då?
Ja, precis.
Vad sa de på Borlänge Tidning nu? Nu är grabben här igen.
De var väl en och annan som försökte få mig att gå till skolan, men det var svårt. Och så recenserade jag skivor då.
Ja.
Och konserter.
Men du måste ju ha ett öga för det där med att recensera och liknande. För jag citerar här, eller jag vet att du har blivit utsedd till Sveriges viktigaste musikjournalist av skivbranschen.
Ja,
av skivbranschen, inte av
Men det här var ju mitten av 90-talet.
Ja, visst, men det ändå du hamnade till den positionen hur som helst. Hur tog du vägen dit, för att det är ju prestigefyllt.
Ja, som sagt, jag var på Borlänge Tidning från 83 och framåt och med olika krånglig väg via Sundsvall och annat ett halvår, men till slut var jag anställd på Dalarnas Tidningar. Och en vacker dag våren 92 så ringde de från Aftonbladet och frågade om inte jag skulle de hade fått tips av vänner i Stockholm om jag inte skulle komma om jag skulle börja recensera åt dem, men det var ju på frilansbasis då, och Dalarnas Tidningar sa nej, det gick inte att göra både och, jag var ju tvungen att säga upp mig och prova i Stockholm Så började jag recensera där, och efter några år så var jag anställd där och i kraft av Aftonbladets storlek skulle jag säga att jag fick de här utnämningarna du talar om. Det handlade inte så mycket om att jag var viktigast och bäst som person, utan det var att jag var liksom musikankare på den största tidningen.
Känd för sina starka åsikter hette det då.
Ja, jag var lite uppkäftig då kanske.
Berätta.
Nej, det behöver vi inte gå in på några detaljer. Men det var ju så. Man ska recensera, så då ska man ju verkligen tycka. Det är ju hela poängen med recenserandet.
Hur är det då? Jag känner ju dig som en varmhjärtad och god person. Men som kritiker så är du ju... Ja, du har ju haft några riktiga sågningar, har jag läst. Ja. Hur känns det? Liksom, kan du separera på det hela? Eller mår du lite i kyvens när du har skrivit ner någon?
Nej, det gjorde jag inte på den tiden. Men jag har blivit väldigt mycket snällare. Och skulle ha mycket, mycket svårare för att vara elak mot någon som jag vet läser. Men jag hade inga sådana dubier då. Jag var så inne i det, så man bara brakade på.
Vad är den elakaste recensionen som du har skrivit? För du minns väl kanske några som det kanske var lite att ta i? Eller?
Ja, det finns väl många sådana. Men jag vill inte gå in på dem. Men det finns väl, du får fråga, det finns en kända artister som skulle ha ett och annat att påminna om. David Lag.
Men du måste ändå ha haft ett öga, för jag menar, jag kan ju, vi får ju alla kritik och så i den här branschen, och det som träffar mest är ju när du känner att kritiken är rätt, den är konstruktiv och den är på pricken, och någonstans måste du ha förmågan att hitta de punkterna, annars hade du inte fått fortsätta, och annars hade ju inte folk tyckt att du var den viktigaste.
Nej, det vet jag inte om det nödvändigtvis är sant.
Nej.
Det handlar nog lika mycket bara om slående formuleringar och så. Ofta. Inte nödvändigtvis sanna. Det var inte så man tänkte, eller att nu ska jag lära den här personen vad han borde göra. Eller se, bara underhålla läsarna.
Har du alltid haft fler för att skriva? Har det varit liksom fallit sig naturligt?
Nej, jag tycker fortfarande inte det är lätt att skriva. Det är som att dra en stock genom skogen många gånger.
Ja.
Det är kul att göra allting runt omkring, men att sätta sig just och skriva har aldrig varit särskilt kul.
Skrivkramp, alltså, du får inte ha det i den här branschen egentligen. Alltså, för du ska ju leverera, det är deadlines.
Ja. Ja, men det,
hur kommer man igenom sådana motstånd?
Ja, med åren. I synnerhet sedan jag kom hit till USA, då har det varit mycket... Man får upp så mycket adrenalin då när det är bråttom. Så det går av sig själv.
Det gör det?
Ja.
Du tänker, funderar inte. Du kör.
Ja, ibland är det ju så bråttom så att det bara sprutar på.
Men du är väldigt seriös, det vet jag. För jag följer ju det här. Du är tidigt på plats. Du sitter där och skriver innan. Du sitter där och skriver efter. Du vill förbereda dig inför. Och verkligen... Ja, du har din egen speciella rutin, har jag förstått.
Ja, men det är ju den här bloggen då, som har blivit...
Ja, väldigt populär. Ska återkomma till den. Ja,
ja, den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Ja. Och framförallt här i finalen då, så ska jag skriva långa intron inför matcherna. Och de tar sin tid. De vill jag ha så mycket tid på mig som möjligt. Ofta nu när det börjar dra ihop så här, så de börjar med 5 timmar innan match.
Ja, så nu sitter vi här. Det är alltså dagen innan final 6 i San Jose. Har du redan nu börjat fnula på ett intro? Ja. Börjar liksom fundera på att här ska jag lägga upp det?
Ja. Man känner efter först. Vi har ju varit på träningar idag också. Och känt där och känner på stämningen i stan. Och börjar få upp en atmosfär i alla fall som ramar in det här introt.
Ja, och sen sätter du det där och sen så kommer det av sig självt då, eller hur?
Ibland. Andra gånger, ibland går det lätt.
Ja.
Och är väldigt lustfyllt och roligt att hålla på. Andra gånger får man kämpa, framförallt med själva inledningen av introt.
Plockar upp i stunden då, men vi går förbi. Tjena, tjena Bjurman, så ska jag, nu kommer Holmgren och skriker här.
Ja. Sånt kommer ju in.
Ja.
För att när det väl har kommit igång så är grejen med det där bloggen är att den är mycket stream of consciousness, som man säger. Det är bara det som kom. Det är ett väldigt roligt sätt att skriva på, det visar sig.
Men du måste ju ändå du måste ju ändå varit duktig på att skriva i skolan och sådär, eller?
Ja.
Måste du? Är du så blygsam, Per?
Ja, fast i skolan, jag tror inte jag utmärkte mig på något speciellt sätt. Det var sen när jag började på tidningen, det var saker jag var intresserad av. Jag var imponerad av andra journalister, jag ville skriva som dem.
Mentorer, vilka liksom har du tittat på mycket? Mats Olsson?
Ja, absolut. Och han var ju både musik- och sportskribent. Och dessförinnan var det många musikskribenter på musiktidningar som fanns i Sverige då. Mats är väl en av de främsta. Det fanns en som nu är god vän som heter Lars Nylén, som också var en förebild på tidningen Schlager.
Han har jobbat på Aftonbladet också.
Ja, precis. Han jobbar på sport,
absolut. På sporten, ja.
Men det finns ju fortfarande några, om vi ska hålla oss till sportbörjare, så ser man ju idag upp till Simon Bank och Erik Niva som skribenter, såklart.
Mm.
Fantastiska.
Men ni skriver ju lite olika stil. Hur skulle du beskriva din stil?
Ja, jag vet inte. Det är ju mycket... Nej, jag kan inte det själv. Ja, det känns som de slår piruetter och jag stonkar fram mina texter.
Men så här, om vi bara återgår
Simon till... är ju liksom Sidney Crosby, och i så fall är jag mer en grovjobbare av något slag.
Och du är i kvär, eller?
Precis. Ja.
Nej, men jag tänker på det, för det har ju olika, ni har ju som sagt att du skriver om olika saker också. Du skriver om ishockey. När vi går ner här i omklädningsrummet efter matcherna, och bara så vi gör intervjuer för media eller inte, så jag menar, i stort sett skulle vi kunna svara att lika på, vi vet ju vad vi får liksom. Vi ska kämpa bra, det ser bra ut och ja, du vet allt det där. Sovit gott och det är aldrig några bekymmer och inga skador och det, ja, alla är ju så oerhört mediatränade här borta. Kan du läsa emellan det där, de där citaten, eller hur arbetar du med det för att liksom kunna få det att färglägga lite mer?
Ja, ibland kanske, men ofta när man skriver de raka nyhetstexterna som det handlar om då, så ska ju det mer vara informativt än att jag sitter och ska vara så hemskt kreativ. Det ska in snabbt och så. Men många gånger så de roligare eller mer udda citaten, de kan jag använda i bloggen och ha kul med.
Ja, för bloggen, där får du ju liksom...
Ja, där kan jag göra precis vad som helst.
Ja, och det gör du.
Ja,
det gör jag. Ja, berätta det här, för jag läste någonstans, då ville de att jag ska börja blogga. Rosen, va? Thomas Ros som frågade om ni kunde göra någon blogg ihop, och du tyckte att nej, den nymodighet, det var så krångligt och besvärligt.
Ja,
och,
ja.
Och sen så läste jag sen efter några år senare, så var det bästa som har hänt.
Ja, det var det faktiskt. Jag var tveksam som till allt nytt. Men det var verkligen Thomas Ros som föreslog att vi skulle göra en NHL-blogg ihop. Och med viss tvekan till slut, och så tackade jag ja. Och sen väldigt snabbt så visade det sig att det var ett sätt att skriva som passade mig väldigt bra, som jag tyckte var väldigt kul och väldigt lustfyllt. Jag tyckte att det var bättre än någonting annat jag har gjort någon gång. Och Thomas hade tänkt sig att det skulle vara lite då, men han hoppade av efter ett år, så det där får du sköta själv. Och sen har det fortsatt så. Det är helt klart det sätt att skriva på som jag tycker bäst om. Man har inget... Alla andra texter är ju styrt av utrymme och någon slags vinkel. Och det, man blir befriad när man får skriva så här. Så kan man säga. Det är bara att köra på.
Hur styr du från Stockholm när det gäller den här NHL-bevakningen?
Nej, jag är inte särskilt styr alls, eftersom den äger rum på nätterna och det kommer in en morgonredaktör och de får det de får. Fast det är klart, om det händer, det beror på vad som händer. Om det är någon svensk som har gjort, som ska göra något, så bestämmer de om jag ska åka på det eller fokusera på det. Det har vi såklart diskussioner om.
Och sen är du ju i kontakt med läsarna också. Du chattar, ja. och så. För du kom ju fram till mig efter första punkten. De säger att du har tappat rösten.
Ja. 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 Jo, vi har ett kommentatorspår. Ja. Och det var ju också något som jag var tveksam till först då. Och tänkte att oj, det har man ju hört om mycket. Det är bara elakt och dumheter och så. Men det här kommentatorspåret bidrar ju till att bloggen är vad den är. Vi har interaktion. Jag och... Nu är det några läsare som alltid är med, även under grundserien. De är med på nätterna och vi har som en liten community. Och tagandet och givandet där är absolut en av bloggens stora grejer, tycker jag. De bidrar med väldigt mycket, läsarna.
Jag läste någonstans också, när du då bytte från musik mer och mer till idrott, så då fick det, var någon som sa, kallade det för lallare, som skulle hålla sig till musiken. Det var när du började blogga. Ja. Men sådana där saker har ju försvunnit nu, men det var inte helt lätt, va, att byta från musik till sport.
Inte bara sport, men jag kom över som korrespondent, skulle jag vara nyhetsreporter och hade varit musikskribent i 12 år på Aftonbladet. Så det var ju många som tyckte så, alltså, bli vid din läst, och det här vet inte du någonting om. Alltså. Idag är det tvärtom, om jag skriver något annat, om jag skriver politik, så är det hållet i hockey. Men ja, så Det är många som uppfattar det som man kan bara vara en sak. Man kan bara vara intresserad av en sak och kunna en sak. Men jag har svårt att hålla mig på mattan och börja en sak.
Vad var det som fick dig att söka det här jobbet som Aftonbladets korrespondent 2005? Du ersatte alltså Fredrik Virtanen i New York.
Ja, jag sökte väl alltid det. Bara för jag trodde aldrig att jag skulle få det. Men de visste, jag var ju mycket i USA. Jag har alltid åkt hit mycket. Och de visste att jag var liksom frälst, USA-frälst. Så till min egen förvåning där, plötsligt julen 2004, då ringde Anders Hedin, dåvarande chefredaktören, och frågade, vill du byta jobb? Och jag var ute och köpte julklappar på stan och sa bara, ja, det vill jag. Jag förstod vad det var frågan om. Ja, visst. Ja, är du säker på det nu då? Så, nu är du verkligen stå inför. Ja, jag kan inte säga nej till det.
Var du nervös? Ja, det var ju som sagt korrespondent. Det var, du skulle utöka ditt arbetsfält betydligt. Du skulle flytta till USA.
Ja, jag var jättenervös. Jag hade ingen som helst aning om jag skulle klara det. Ja, flyttandet var inte så oroligt. Det förstod jag att jag skulle trivas med. Men jobba som korrespondent, ja, det var väldigt nervös.
Fick du något tips, någon hjälp när du kom över av någon? Eller fick du lära dig själv?
Ja, man pratade ju innan jag åkte. Det var ju väldigt bråttom. Det där var ju jul. 20 januari så skulle jag flytta dit. Men jag hade ju Fredrik då, Virtanen, så han är ju en av mina bästa vänner. Så att jag hade varit och hälsat på honom mycket. Och även känt andra korrespondenter, så jag visste ju lite vad det gick ut på. Men jag visste fortfarande, jag hade ingen aning om jag skulle klara det.
Hade då hade Fredrik en lägenhet som du flyttade in i då?
Ja.
Ja. Och där bor du fortfarande?
Nej. Han har bytt och flyttat. Han bodde i East Village, jag bor i Midtown.
Jaha, varför då nu då? Är det bättre det?
Ja, det passar mig bättre.
Ja, varför då? Vad är det för skillnad för oss som inte känner till det här? Vad är det för skillnad på de olika delarna på Manhattan?
Ja, det är väl inte så... Ja, det är jättestor skillnad. East Village är lite punkigare och ruffigare och så. Men framförallt ville jag... Om jag nu skulle bo på Manhattan, tänkte jag, så ville jag bo högt upp i ett hus. Med utsikt.
Ja.
Och det gjorde jag. Nu dit jag flyttade bor jag kvar på 48:e våningen med utsikt över hela Manhattan. Det känns väldigt New York.
Är du inte höjdrätt?
Nej, inte när jag är lägenhet. Jag har till och med balkong där.
Ja, så du går ut där och står och hänger över räcket och tittar ner?
Ja.
Ja, det, men annars är du höjdrätt eller vadå? Inte när jag är lägenhet?
Ja, inte skulle jag inte om så här, gå nära kanter och sånt utan räcken. Nej, det är typ inte min grej.
New York vet jag ju, och USA betyder ju mycket för. Du skriver ju fina betraktelser som jag själv tycker om att läsa. Och du reser runt i USA. Men New York vet jag ligger i väldigt varmt om hjärtat, och Seinfeld och gamla serier och sådär, som du gärna går i fotspåren och skriver om.
Ja,
berätta.
Ja, jag tror att det började väl redan med... Jag var liten och såg Kojak och sånt på tv. Kojak.
Ja.
Och var fascinerad av betongdjungeln. Så, och kände att dit måste man ju. Och sen var det Mats Olsson som vi pratade om. Som bodde här, bodde på 70-talet och 80-talet i New York. Och skrev krönikor från betraktelser från New York. Bara, som också var väldigt fascinerande. Jag kom dit första gången 89 och då var jag väldigt rädd. Jag trodde att det var livsfarligt också. Och det var ju farligare då än vad det är nu. Men
är
samtidigt,
det?
Det är ju, nu är det en av världens säkraste storstäder.
Hur har de gjort det så säkert då?
Ja, det var ju hände mycket på 90-talet som förändrade den bilden.
Men du åker inte ner i södra Bronx och sådär?
Åker upp till södra Bronx.
Upp till södra Bronx, förlåt.
Nej, man ska ju ha respekt fortfarande för att det är en storstad och att det finns områden som inte är jättebra att vara i. Nej, men sen, samtidigt så var det otroligt lockande och fascinerande och kände att mitt måste tillbaks. Och har fortsatt åka tillbaks alltid sen dess. Och sen. Känslan fortfarande är densamma. Faktiskt, efter 11 år så tycker jag fortfarande när jag går ut på gatan på bara ska gå ut och äta frukost, så tycker jag själva livskänslan liksom intensifieras så fort man kommer ut i
Kan du beskriva den här New York-känslan med pulsen, den här speciella pulsen?
Nej, jag kan inte beskriva den. Jag har försökt många gånger, men jag tycker det är bäst, enklast att beskriva så att det känns som allting intensifieras så fort man är där ute. Och det blir som energi, som man elektricitet.
När du kliver ut, tar hissen ner från 48:e våningen ner till bottenvåningen, morsa på vaktmästaren där, och så kliver ut på gatan en vårmorgon,
ja,
med tyt, gula taxibilar, ja, och lukten av allt möjligt storstad.
Ja, då slår hjärtat lite hårdare. Så är det bara.
Vi pratar om de här serierna. Jag vet att du Seinfeld och Sopranos. Och, ja, vilken är den bästa serien? Och vilka är de? Alltså,
du nämnde dem då.
Du
nämnde dem nu.
Ja.
Sopranos är väl den bästa, tycker jag.
Ja.
Bästa dramaserien någonsin. Och Seinfeld är den bästa sitcom-komediserien någonsin.
Ja.
Där har du dem.
Och det är just den här New York-miljön som du kittlas av också. Eller
så ja, Sopranos är ju mer New Jersey-miljö.
Ja, men de åker ju inte så långt.
det handlar mer om... Ja, jag är ingen tv- och filmrecensent. Jag vet inte om jag kan sätta ord på det.
Nej, dina känslor kan du kanske sätta ord på. Eller?
Mm. Ja, liksom, Seinfeld är bara att det är så fruktansvärt roligt och fyndigt. Och det är väldigt mycket New York-humor.
Om du beskriver Manhattan då, och nu håller oss kvar vid det här, för att du är ju förknippad med New York oerhört mycket tack vare det du skriver och där du bor och så. Hur skulle vi beskriva Manhattan? Du var inne lite på de olika delarna.
Ja, herregud vad svårt, Niklas.
Ja, men du behöver inte vara så pretentiös, utan kör bara.
Ja, en speciell sak med det, det är väldigt många små städer i en och samma storstad, om man tänker sig Manhattan, och även Brooklyn och Queens med för den delen. Det jag bor då är väldigt så kallad residential area. Det är egentligen inget speciellt med den, men man får sina egna kvarter där man har sina egna butiker och egna kaféer och egna barer och så.
Området, alltså kvarteret, blir viktigt i en storstad.
Ja, precis. Och det blir ens egen lilla stad där i staden, samtidigt som det är väldigt nära till allting annat. Man kan åka till de mest happening places som finns. Places.
Ja. Men där du bor då, i ditt hus där, vad jobbar folk med där då?
Det ligger väldigt nära FN, så det är väldigt mycket FN-personal som bor. Det är väldigt hög omsättning på folk. Men det är ett hus med 800 lägenheter, så det bor väldigt mycket folk där.
Har du mycket kontakt med andra svenskar i New York? Blir ni som ett litet eget community, för att prata engelska också, ett litet egen grupp där, samhälle?
Ja, jag försöker egentligen undvika det, för att jag tycker att om man är i USA och New York, så vill jag helst liksom lära känna amerikaner och andra människor som... Men framförallt är det väl vi är ett gäng journalister och fotografer som ses ofta.
Ja.
Så kan vi se.
Har du någon Matt Olsson har flyttat tillbaka dit? Har du kontakt med honom nu?
Ja, vi ses ibland. Ja. Äter middag och så.
Ja. Och så har ni väl någon liten park där ni brukar ha. Det är väl dags snart och små grodorna och det ni firar midsommar.
Ja, det är sånt som jag undviker då.
Alltså, du är inte med hopp, du är inte med att fira små grodorna.
Nej.
Men det är många svenskar som bor där.
Ja, det är väldigt mycket svenskar som bor. Jag tror att i hela USA så är det... konstant säger de att det är 200 000 svenskar som befinner sig i USA. Permanent.
Permanent, ja. Om vi går vidare när du kommer då hit och ska bevaka allting. Hur la du upp? Hur förberedde du dig för det här stora uppdraget?
Ja, jag kommer knappt ihåg, Niklas. Jag som sagt, det gick otroligt snabbt. Det skulle fixas med lägenheter och visum och grejer på bara några veckor. Och sen drog jag över och sen var det bara att köra igång. Det var en rivstart direkt. Det var inte så mycket att fundera på.
Vad var det första jobbet som korrespondent?
Ja, det var den här Garner Pastorn i Kansas. Pastor Phelps. Som hade angripit kungahuset. Han var ju upprörd över... Han var ju den största homofob som har funnits någon gång. Och det här handlar om någon pastor på Öland som hade blivit dömd för att han inte ville ge homosexuell. Det var, jag kommer inte ihåg detaljerna. Men den här galna pastorn då ville de att jag skulle försöka få tag i. Jag fick tag i honom på telefon. Och då ringde tidningen. Ja, men fan, kan inte åka dit imorgon? Till Topeka, Kansas. Och det var min första arbetsdag. Ja, ja, det kanske vi kan. Så jag ringde fotografen Pontus Höök som hade redan då jobbat i 14 år och sa att då vet vi ska åka till Kansas. Ja, det är lugnt, jag fixar. Och så morgon efter så satt vi på planet till Kansas City och sen åkte vi till Topeka och fick tag i pastorn och gjorde ett reportage i 2 dagar.
Ja,
ja, det var ju härligt. Jag var bara hamra på.
Ja. Ja, det är häftigt.
Det var ganska långt från veckan innan var jag på någon konsert någonstans i på Grönan eller så.
Hur mycket annat sånt, mycket saker förutom musik hade du skrivit egentligen när du kom till USA?
Ingenting på Aftonbladet. Det var bara musik. Men på Borlänge Tidning under de där unga åren så var jag på nyhetsredaktionen och så också.
Så att du var inte helt oäven vad det gällde nyheter?
Jo, oäven var jag, men jag hade i alla fall gjort det.
Ja, det hade gjort det. Och så har du rullat på nu och nu är det valtider igen. Och USAs val bevakas ju intensivt i Sverige. Vad betyder det för dig?
Ja, valen har jag bevakat mycket. Både 2008, 2012 och även nu i år. Så det är... ja, intensivt har det varit, framförallt i början av året här då, när primärvalen var som intensivast med Iowa, New Hampshire och så vidare.
Vad säger du då? Donald Trump mot Hillary Clinton, för det blir ju de två.
Ja, för ett år sedan var det ingen som hade fantiserat om att Donald Trump faktiskt skulle kunna gå hela vägen och bli the nominee.
Hur kan han kunna ha lyft så här? Hur kan han ha fått luft under vingarna på det här sättet?
Ja, det är stora frågor här, Niklas. Som, som blir komplicerade att avhandla här, tycker jag. Och i min valbevakning så är jag väldigt noga med att jag faktiskt håller en ganska neutral, jag har en neutral hållning.
Fenomenet att det kan liksom... Wham!
Ja, han har ju varit väldigt bra på... Vilket är ganska anmärkningsvärt eftersom han är en miljardär som bor i en egen skyskrapa mitt på Manhattan. Men han har vetat bättre än någon annan vad en viss stor sorts väljargrupp verkligen har varit arg på. Och han har tapped into that.
Okay.
Han har verkligen vetat vilka knappar man ska trycka på sin stor besviken, upprörd väljargrupp. Och jag säger, nu tror ju människor igen att han kommer inte ha en chans mot Hillary, men det verkar ganska dumt att underskatta honom.
Ja, uppenbarligen har han fått folket med sig. Ja. Nu märker vi när vi pratar här ute på stan, eller jag pratar med folk ute på stan, att så pjåkig är han inte.
Nej. Tycker de. Han är ju väldigt, det är ju, vi trodde 2008 skulle vara, jag aldrig skulle få med om en liknande valrörelse, den här var ännu galnare. Det är ju, utan att gå in på sakfrågor, alltså, det liknar ju ingenting. Alltså.
Nej.
Och jag har varit på valmöte med honom där han säger saker som att man, nej, det kan inte vara sant det här.
Nej, det är väldigt rakt på sak. Och det...
Ja. Han skriker ibland som du, nästan, på, när du kommenterar när det är scrums. När det är gurgel. Runt kassen.
Ja, det för oss in på ishockeyn igen. Hur ser din arbetssituation ut idag? Du är ju mest ishockey, eller hur?
Ja, det är vinterhalvåret.
Ja.
Ja, jag har bevakningsuppdraget vad gäller NHL då, till Aftonbladet. Så under grundserien så är det mycket att jag ska hålla koll på framförallt svenskarna då. Och 4-5 kvällar i veckan så kollar jag matcher och när svenskarna gör något så får jag tag i dem. I bästa fall på telefon och ha citat i några referat som kommer in på morgonen till morgonredaktören där.
Korresoffan.
Den sitter jag i, eller så sitter jag i arenan nu.
Just det gör du. Nu har bytt soffan nu, eller du bytte för något år sedan eller två. Jaha. Ja, det var ju stora uppmärksamhet.
Ja, det var konvulsioner i kommentatorspåret.
Ja,
ja. Jo, men jag var tvungen. Den ursprungliga korresoffan hade varit med Aftonbladets... Korremöblemang sedan 1980, så den följer ihop i sina beståndsdelar, men väldigt legendarisk soffa där alla från Ingmar Johansson till Bert Karlsson och Sixten Herrgård har sovit i.
Det är så?
Ja.
Ja. Och du är nöjd med den nya soffan?
Ja, den är fantastisk faktiskt. Den hade en stark rookie-säsong och sen bara blev bättre och bättre. Riktigt stabil. Pålitlig. Man vet vad man får, som tränarna säger.
Hur håller du kontakten med spelarna? Gör du det kontinuerligt eller hör du av dig att nu kommer jag ut till dig? Eller frågar också innan om du ska göra ett längre reportage? Att, ja. För du har ju det gäller ju även Gunnar Nordström. Ni har ju väldigt fin kontakt med spelarna.
Ja, det har blivit så. Och som sagt, de flesta kvällarna så sitter jag hemma och om de har gjort något så smsar man först och frågar, kan jag, går det att få en kommentar ikväll? Och antingen svarar de ja, eller så ringer de upp själva.
Mm. Och det brukar de göra också?
Ja, när de har vunnit. När man förlorar så är de betydligt svårare att få tag i. Då är det liksom underförstått att man inte ska höra av sig. Utan vill man ha kommentarer sådana gånger, då måste man vara på plats.
Är det så att de ibland undrar, varför var du inte här idag, Per? Nu var jag i Madison Square Garden och du var inte här. Kan det hända?
Nej, inte i den tonen. Mm. Men om jag har varit någon annanstans och det har varit bortalag, ja, det kan väl, de kan väl fråga. Jag trodde du skulle vara där.
Mm.
Men jag tror inte det är inte det de tänker på i första hand när de är på Madison Square Garden.
Jag minns en gång när Per Bjurman blev väldigt generad. Det var 2008 på isen i Detroit. Detroit Red Wings hade säkrat Stanley Cup-segen i gamla Mellon Arena. Och så säger grabbarna, Bjurman, du ska vara med på kortet också här. Och du, nej, inte jag. Du stod och trampade och tittade i isen och såg jättegenerad ut.
Ja.
Men det är väl ändå ett fint betyg?
Ja, jag vet inte hur man ska se det. Men det var, jag ska i alla fall inte vara med på bild.
Nej, men
då kanske man har varit för snäll och för dålig journalist om de tycker så bra om en. Jag vet inte, men jag har inte haft den rollen som...
Ja, men det är ju en fine line det här, ja. Eller hur? Det är ju en fine line därför att du kan ju inte bränna broar heller. Samtidigt som du naturligtvis, du är journalist, har någon varit bra så har han varit bra, men, eller dålig har han varit dålig. Det är ju inte, handlar ju inte om att han har varit dålig som människa, men han har gjort en dålig match.
Ja.
Ja, men det är ändå en liten fine line att balansera på.
Ja, kanske det.
Nej,
Men jag har... I synnerhet på den tiden så skrev, då var det ju bara blogg i princip. Mm. Och då var det ju bara mer på kul. Det är ju en annan ton där. Mm. Det ska ju vara... poängen med den är ofta... Eller ofta... Min poäng med den är att de som läser den, om de tycker om den, ska känna som de är på plats. Med mycket närvaro och mycket humor.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Jag vet ju kollegor till dig som har samma jobb som säger nej, han vill inte prata med mig, den där spelaren, därför att jag skrev det och det. Har det hänt dig också?
Nej, inte så det har kommit fram till mig att det är därför de inte har pratat med mig. Det där låter ju mer som att det är fotboll.
Ja, det är fotboll.
Ja,
ja det är fotboll.
Det verkar ju vara
och det är England.
Det verkar ju vara en betydligt mer ansträngt förhållande mellan journalister och fotbollsspelare än mellan hockeyspelare och hockeyjournalister.
Madison Square Garden. Vad vi pratar om vad New York betyder för dig. Mer specifikt, vad betyder Madison Square Garden? The world's most famous arena för Per Bjurman.
Ja, det betyder, just det betyder att det är min arbetsplats. Jag har ju sån sedan rätt många år tillbaka sånt fått säsongsakkreditering, så jag har min plats där. Och under grundserien så får jag erkänna att det har ju blivit lite rutin över att gå dit. Men ibland när man, vad säger de, stop and smell the roses, så inser man ju att herregud, det här Madison Square Garden, det är väl förmodligen världens mest berömda arena, i alla fall inomhusarena. Ja, den är ju mytomspunnen och legendarisk och fantastisk. Kan ju vara väldigt tråkig, dålig stämning under grundserien. Det är många som går dit och bara sitter och pratar. Men några gånger när det har varit stora slutspelsmatcher, när det verkligen har varit viktigt, då har det varit några ögonblick där inne som har varit helt oförglömliga.
Kan du ge oss några?
Ja, framförallt de gånger Rangers har vunnit slutspelsserier, som när de vann konferensfinalen mot Montreal och varit klara för Stanley Cup-final. Slutet av den matchen, då var det overkligt inne där. Men du har ju mer att berätta om det här, för du var ju på plats när de vann 94.
Ja, det var rätt häftigt. Första gången på 54 år. De har faktiskt bara varit i final en gång sen
2014.
Det var 2014, så att det är inte varje dag. Och då tänker jag, nu har ju New York Islanders flyttat till Brooklyn och New Jersey har en ny arena. Det var ju under många år det slaget om Hudson River när Rangers och Devils möter. Hur ser det ut rent supportermässigt? Rangers är ju störst utav lagarna där, men hur är rivaliteten?
Intensiv. Nu har ju Islanders fram till för några år sedan haft sån svacka och varit inne i en sån tung period, så det har inte känts riktigt allvarligt mellan dem, men nu är ju de bra igen och har framförallt ägt New York Rangers den här säsongen. De vann alla matcher med Rangers. Well. Det starkaste känslan tycker jag har fått under de här åren, det är att fansen i New Jersey och fansen på Long Island eller Brooklyn nu då, deras aversioner mot Rangers är minst lika starka som kärleken till den egna klubben. Det är verkligen, de känner sig som, eller känner sig behandlade som, tror jag snarast, som lillebröder. Tycker väldigt illa om Rangers, det Rangers står för, och att Rangers får så otroligt mycket mer uppmärksamhet och så.
Men det är också så att Rangers har mer fans. Det har ju varit på vissa matcher när Rangers har spelat borta mot Devils och Islanders, som man har hört Let's Go Rangers. Ja. Det är mer på läktaren än vad hemmalaget har sjungit.
Jo, så är det nog. Och det är väl också därför de här Islanders och Devils fansen känner sig plågade. Det finns så många Rangers fans och som sagt, de får mycket mer uppmärksamhet i media och tidningar. De känner sig lite tillplattade och så. Och det är Islanders, då kan det vara riktigt hett på läktarna. Så det händer ju att det blir slagsmål. Inte som på fotbollen vi såg nu, utan de ryker ihop.
Ja, berätta, för att det är ju rätt intressant. Det händer att de ryker ihop lite grann, men det är ju inte alls samma supporterkultur i USA som det är i Europa. Berätta om supporterkulturen när det gäller NHL. Och kanske också lite olika klubbar.
Ja, det finns ju, alltså det är ganska het rivalitet och passionen är stor. Alltså de i Europa som inte tror det har fel. Alltså det finns en enorm passion kring det, men inte på det sättet att den tar sig uttryck i våld någonsin. De kan ju faktiskt sitta bredvid varandra och det kan kastas glåpord och så, men aldrig att ta sig de här konstiga huliganuttrycken som finns i Europa. Den kulturen finns överhuvudtaget inte här. Och det finns betydligt klokare människor än jag som har utrett det här. Idrottspublik i USA är ju det är dyrt att gå på idrott här, och har alltid varit. Så det har ju varit en övre medelklass framförallt som har suttit på läktarna. Medan det känns som kanske den här, nu är jag ute på jävligt djupt vatten, vad vet jag om det här, men att den här huligankulturen kanske har startat i andra slags grupper i Europa. Jag vet inte vad jag pratar om. Det kan hjälpa
men då får jag så här. Skillnaden på klientetet, så att säga, som besöker NHL, baseballen, basketen och fotbollen. Kan du går det att göra en beskrivning kring detta?
Nej, jag tycker det. Nu ställer du mig för svåra frågor.
Ja, men jag är ju intresserad.
Men det är ju väldigt mycket. Som sagt, det är dyrt och det har varit vit medelklass är det ju mycket som är på idrotts som är live publik. Så är det ju.
Men känns det någon skillnad på de olika sporterna när det gäller publiken? Är det stökigare på någon annan sport eller är det samma?
Nej, det är nog rätt samma. I så fall är hockeypubliken kanske stökigast. Det är ju inte vänligt om du kommer till Philadelphia i Pittsburgh tror jag till exempel. Då kan du få popcorn över det, i alla fall.
Ja, det är Kanada då? Ja, men alltså, det är ju ändå kanadensarnas sport det här och de tycker det är som England i fotboll. Va? Det är de som har kommit på det här tycker de. Hur är publiken i Kanada jämfört med publiken i USA? Förutom att de är kunnigare.
Ja, de är... Ja.
Eller mer pålästa i gemen.
Ja, men ja, inte om du jämför med Detroit och Buffalo. Nej. Och sådana. Det är ju samma. Och Boston.
Ja, Orlando Six då, förutom det Orlando Six och Buffalo.
Ja, de kanske vet mer i Montreal än de gör i Fort Lauderdale.
Ja,
men ja, väldigt ännu mer passionerat och högljutt. Montreal är ju specialfall, där har de ju till och med i princip regel att heja klackar och sjunger. Och så det hör man inte på amerikanska.
Nej, det är inga klackar på det sättet som i Europa.
Nej, det finns inte. Men nästan i Kanada.
Ja.
Och de är väldigt passionerade, extremt högljudda. Och det är roligt att gå på hockey i Kanada. I alla fall i Montreal och Vancouver. Så Toronto är lite specialfall eftersom snacka om att dyrt att gå på hockey.
Du är en i det här hockeygänget nu, som cirkusen som åker omkring här även under grundserien, Per. Och jag vet att du är ute och käkar lite med dina kanadensiska kollegor emellan. Vad säger de? Inget kanadensiskt lag i slutspel.
Ja, det är ett lite nationellt trauma. För
ja, och inget kanadensiskt lag har vunnit Stanley Cup sen Montreal gjorde 1993.
Nej. Ja, och det finns fler oroande tecken för deras del. Det här var faktiskt första säsongen någonsin som färre än 50% av spelarna i NHL var kanadensare. De har alltid haft över 50%. De är fortfarande flest, men de är inte egen majoritet om man säger så.
Vad säger du om det här dilemmat då?
Ja, jag gjorde faktiskt en artikel om det här i vintras eller i våras när det började se ut som att de inte skulle få några lag i slutspel heller. Det var ju väldigt länge sedan. Och lite nationellt trauma är det för dem. Och för journalisterna är det ju lite så här att intresset hemma är fortfarande stort. För de har ju så många kanadensiska stjärnor. Till exempel Crosby nu då. Den är ju helgon och spelar Stanley Cup-final. Men intresset är ändå sjunker lite. De får sämre tittarsiffror. Och de är det har tagit lite av entusiasmen ifrån slutspelet för kanadensarna. Det har det.
Vad säger de? Hur ska de lösa det här då?
Ja, de tänker börja med att vinna World Cup i höst.
Ja, men det har de ju regisserat. De får ju spela på hemmaplan till och med.
Ja. Ja, det är NHL som har regisserat. Det är NHLs och spelarfackets turnering.
När kommer vi få se? Vi har haft några utländska coacher, men de har inte gjort något större avtryck och inte varit någon längre tid. Ivan Linka till exempel. Men när får vi se europeiska coacher göra entré i NHL på lite bredare front, tror du? Kommer detta att ske?
Jag vet inte. Den som är närmast till hands nu är Tuffe Uffe. Uffe Samuelsson som precis fick sitt första headcoach-jobb i AHL.
I Charlotte
Checkers. Ja. Efter några år som assisterande i Rangers.
Ja.
Vi får se.
Men han är ju amerikansk medborgare.
Ja, han är ju mer eller mindre amerikaniserad. Han bor ju här.
Ja.
Nej, de är ju mer konservativa och ovilliga att släppa till. Det är liksom sista bastionen de har. Det kanadensare verkligen dominerar. Med några amerikanska undantag. Och det där är en klubb där jag tror de är, tillsammans med sina general managers, de är väldigt ovilliga att släppa in nytt. Det väcktes väl lite. Det är intressant att de tog in Kekäläinen som general manager i Columbus. Det kändes som ett steg framåt, för jag tror att de skulle ju må bra av det.
Mm.
mer influenser utifrån som de har fått, jag menar, med spelarna har ju varit otroligt berikande för ligan att det kom in så mycket europeiska spelare.
Ja, du säger själv, siffrorna tar sig tydliga språk. Det är alltså under 50% kanadensiska spelare, men det är inga ryska, svenska, finska, tjeckiska coacher som liksom, ja, som...
Nej, jag tycker nog att det skulle kunna prova, men det vill ju till då att de coacherna pratar flytande engelska. Det bygger ju helt och hållet på det. Att de verkligen kan styra ett lag så alla verkligen förstår och är på samma sida.
Men titta, om vi drar en parallell med England då, engelsk fotboll, som ju ganska likt var konservativt jättelänge och ganska stängt, och sen så släpptes Arsene Wenger in och så släpptes några till in och sen...
Ja. Jo, det skulle de säkert må bra, men vad, du som ser mer av europeisk hockey, vilka skulle vara bra alternativ då? Skulle Borken in här, tycker du?
Ja, det, ja, inget ont om Leif, men han är fullt upptagen med Damkronorna.
Strumpan.
Ja, det har väl funnits. Jag menar, en sån som till exempel Bengt-Åke Gustafsson som spelat här och som vann både OS och VM 2006, tycker man ju skulle kunna varit aktuell just då, va? När han var het. Och det finns väl andra tränare också som även i Finland och Ryssland och sådär som kanske skulle kunna vara namn som är liksom heta.
Ja, det kliar här i huvudet under lurarna.
Ja, det, du ser, det är jäkligt tufft att vara. Per Bjurman har headset på sig, han är inte van vid det.
Nej, det
är... Ja, nej, men
nej, men det skulle säkert vara...
Vad säger de själva? Nu måste jag fråga dem. När ska ni ta in en europeisk coach? Hur svarar de då, dina kompisar?
Och journalisterna tycker nog att det är intressant idé.
Ja.
Det är absolut. Åtminstone några av dem. De är öppensinniga människor. De är inte alls... De är patrioter med Kanada, men de är inte idioter. De är absolut öppna för det och tycker väldigt mycket om att det är så många länder representerade i ligan och så. Jag tror att de skulle finna det mycket intressant. De gillar Per Mårts.
Gör de det?
Och de gillar Rickard Granborg. De gillar Per Mårts för att han var så ärlig och uppriktig och alltid sa vad han tyckte. Ja. De var häpnade över det.
Han är ledig nu.
Jaha.
Ja. Jag tänker på NHL och expansioner. Nu är det Las Vegas som ska komma in, men det var också prat ett tag om Europa. Det öppnade säsongen några år i Europa.
Ja, den diskussionen har dött ut.
Fullständigt.
Ja. Jag tror inte de öppnade säsongen i Europa, det gav inte den effekt de hade hoppats, tror jag. Och jag tror inte klubbarna var så förtjusta heller. Så det hör man ingenting om nu. Och inte heller den här diskussionen om att det skulle finnas något europeisk division.
Vad säger man om KL då? Generellt.
Jag kan inte säga att det diskuteras särskilt intensivt, men när man ser NHL ser det väl som en ganska irriterande konkurrent. Ja, får man ju bilden av. Ta ju talanger de skulle
ha. Antal ryssar har ju sjunkit drastiskt.
Ja, verkligen. Men nu är de ju på väg tillbaka så att Ruben är så svag.
OS då och NHL.
Mm. Ja, det senaste beskedet är att NHL-spelarnas medverkan är högst tveksam nästa gång. Dels har det att göra med den här försäkringshistorien. Gary Bettman höll sin årliga presskonferens före första Stanley Cup-finalen och meddelade att för IIHF har vi sagt att IOK tänker inte betala dyra försäkringar för NHL-spelare mer. Och i så fall kommer de inte. För att somebody's gonna pay and it's not gonna be us. Men också det faktum att det är i Sydkorea, det är på otroligt värdelösa tv-tider för Nordamerika, och ägarna är inte förtjusta att de måste stänga ner sin liga i 3 veckor och släppa iväg sina största talanger, och somliga kommer hem skadade. Vad som har komplicerat bilden för NHL lite är att nästa OS, det vill säga 2022, då är det ju Kina som arrangerar i Beijing. Och den marknaden vill de ju hemskt gärna in på.
Ja, kinesiska kommentatorerna här också.
Ja, och NBC har väl lite annat att säga till om. Jag menar, hockeyturneringen i OS utan NHL-spelare nu, det skulle ju bli ingenting. Det skulle bli sämre än VM. För i VM är det ju ändå med några NHL-spelare. Ja. Och ja, jag tror Sydkorea, det hänger i luften.
I övrigt då, NHL, känns det som att ligan, ja, ligan går ju bra, för den utökas ju med lag hela tiden. Men hur ser du på utvecklingen? Du som har varit här nu och skrivit om det intensivt i
Niklas, tänk om jag hade vetat att jag skulle få så här svåra frågor. Då hade jag förberett mig lite.
Ja, men det...
den här säsongen var faktiskt kanske inte någon av de roligaste. Det var en lite avslagen säsong. Det inte hände så jättemycket minnesvärt. Det ska bli intressant att se framöver här nu, så blir målvakterna tvingade till mindre utrustning. Så det kanske blir lite mer mål. Vilket inte ska göra något. Visserligen var det en period, det var väldigt mycket konstiga resultat med mycket mål. Men det var också väldigt många, för många matcher som var helt målfattiga och tråkiga. Och de är för bra taktiska.
Ja, det är ju faktiskt så. Ska du spela i 82 grundspelsmatcher så är det ju, det är till att underhållningen är hög.
Ja, verkligen. För det känner jag ju viss skillnad på från 2005 och 2006. Då var ju varje byte i en NHL-match var ju kul, vilken tid på året den var. Idag kan det ju vara serielunk som är ganska avslagen.
Favoritarena förutom Madison Square Garden?
Bell Center Montreal.
Varför?
Ja, det är för att den är störst. Den är byggd så att det känns som att man är inne i Batmans grotta. Och det är en fantastisk publik.
Och så är vi då framme vid den här drömfemman ur Per Bjurmans journalistiska perspektiv. Alltså, vi får väga in naturligtvis status, men också hur mycket de bjuder på sig själva och sådana saker. Och
jag utgå från bloggen.
Ja, du får utgå från vad du vill. Var är från Per Bjurman?
Ja, de som var det roligaste och lättast. Ja. Nu ska jag ju faktiskt poängtera det, att svenska hockeyspelare är exceptionellt bra att göra med, som regel. Jag är paff om man jämför med, man hör kollegorna som håller på med fotboll, hur svårt det är. De här är otroligt tillmötesgående, lätta att göra med och schyssta. Det ingår inte alls i deras åtaganden egentligen att svara på telefon när jag ringer. Det finns inga regler om att de måste göra det. De måste vara i omklädningsrummet efter matcherna och träningen. That's it. Så det här är, vi ska ju bara vara tacksamma att de gör det här. Men det är för att de vill att mormor och klasskompisar och så är, man ska läsa.
Men de är duktiga på att sälja sin sport, till skillnad från fotbollsspelarna. De kanske inte behöver det, tycker de. Men det känns ändå som om att ishockeyspelare gemen är duktigare på att sälja sin sport.
Så att rent generellt så tycker jag väldigt bra om de flesta. Men om vi ska...
Med detta sagt.
Ja, nu har jag inte förberett mig på det här heller.
Nej,
men målvakt, det måste ju bli Henke, eftersom det är honom jag bevakar allra mest.
Hur stor är han i New York?
Ja, han är ganska stor. Han är King Henrik i tidningarna, och efter de här åren när framförallt när de gick till final, då var han ju riktigt, riktigt stor.
Är han topp 5 bland idrottsmän i New York?
Nej, det ska jag inte säga. Basketen, fotbollen och baseballen är fortfarande...
Han är största ishockeyspelaren?
Ja, det är han. Ja, det är han. Absolut.
Och ni har ju liksom en historia ihop. Ni började ju ihop.
Jag vet inte om det går att säga så. Jag tror inte Lundqvist skulle gå med på att vi har en historia.
Nej, jo. Det är samma.
Han har en fantastisk historia. Jag har haft ynnesten att få bevaka den från början.
Ja, men det är samma sak för mig, Per. Jag var med när Peter Forsberg vann första gången Stanley Cup, och andra. Jag var med, fick vara med när Detroit Red Wings vann med Lida Ström för första gången. Så att det är klart att vissa följer ju hela.
För mig är det ju en historia.
Ja, det är klart, det är det jag menar.
Jag har 7 miljoner citat från Henke. Och han har ju varit schysst, som sagt. Han har alltid ställt upp, hur jobbigt och jävligt den har varit. Så Henke.
Så tar vi backarna.
Ja, det måste bli Niklas Kronvall då. För att han är samma skär. Otroligt vänlig människa som framförallt under de här finalerna 08-09, då följde jag dem intensivt hela de slutspelen, och han var en väldigt bra karaktär att ha i bloggen framförallt, men än idag det gäller ju inte bara mig, alla som skriver NHL, är det någon man alltid får tag i och alltid är schysst och alltid pratar, så är det ju Kronvall.
Järfälla kille, så
ja. Som du.
Ja, ja, visst.
Ja. Ja, det är något mer.
Ja.
Ja, sen är det svårt. Det finns väldigt många. Jag var på väg att välja Andreas Lilja i samma lag. Han var också extremt rolig. Bidrog i hög grad till bloggens tidiga toppar. Men jag säger Viktor Hedman eftersom han fortfarande håller på och är framgångsrik. Och en lugnare karaktär kanske, men exceptionellt vänlig och ger alltid bra genomtänkta citat. Jag vill nämna Erik också, Erik Karlsson. Jag tycker det här är svårt.
Ja, ja, ja. Vad var det Lilja bidrog med i bloggens tidiga dagar så med fina sitt...
Humor.
Humor, ja. Okej.
Okay. Humor och färgstarka citat.
Och så går vi på forwards uppsättningen.
Ja, det blir en till Detroit. Z måste jag nämna, Henrik Zetterberg, ja. Av samma skäl som Kronwall. Han har också varit väldigt... generös med material till bloggen och än idag.
Med roliga citat.
Ja, det blir mycket internt. Just nu är det då Gustav Nyqvist som han och Kronwall hjälper till och ser till att det finns mycket pikar om.
Okej.
Okay. Vilket är väldigt kul. Ja, sen måste jag, Fredrik Sjöström som spelade i New York Rangers, ingen av våra största stjärnor kanske, men han blev också en av bloggens käraste sidekick. Han var nästan en sidekick i bloggen. Han var, deltog ju nästan. Och vi, när han så småningom la av, så var vi är rätt goda vänner än idag. Och slutligen, det finns väldigt många vägar på. Nu får jag lov att tänka efter här. Om det inte vore för att han alltid tog hela min snusdosa när han skulle... om vi träffade så ska jag säga Peb.
Pebben.
Ja, men kanske Daniel Alfredsson. För att han också väldigt trevlig och bra att ha att göra med. Han kanske inte gav lika mycket till bloggen, men han kan nog vara den som har varit mest välformulerad och haft mest att säga, tror jag.
Och vem ska jag som coach?
Ja, men... vi har inga svenska coacher.
Nej, du får ta det. Du får ta det. Får jag ta John Tortorella om du vill?
Ja. Ja, det får ju bli Tårtan då. Han har ju den som har bidragit mest i bloggen som coach också. Det kan man ju lugnt säga.
Ja, vad säger du om honom? Eller vad säger du om de kanadensiska coacherna eller amerikanska coacherna generellt? Den stilen. Det är ju, många har ju fortfarande det här management by fear.
Ja, det är inte så många kvar som
men
har det.
I alla fall.
Han har ju det.
Ja.
Han var inte riktigt klok, tyckte jag. Han var ju ofta en douchebag. Men underhållande att skriva om. Det får man lov att säga. Alltid man gick på hans presskonferens så var det ju med andan i halsen. Vad som helst kan hända nu. Så det var ju spännande. Men jag tycker det har kommit in även i här i ett modernare ledarskap. Det finns ju yngre coacher som är smartare och inser att... Jag tror till exempel Andy Bohr här i San Jose och Sullivan med i Pittsburgh.
Cooper.
Ja, en modern smooth talking.
Ja, han är advokat för
vissa. Advokat, ja, precis. Ja. Ja, men han verkar ju väldigt bra.
Är det någon skillnad tycker du när du åker och bevakar de svenska eller europeiska coacherna jämfört med de amerikanska?
Jag bevakar nästan aldrig några europeiska coacher. Jag gör ju ingen hockey hemma.
Nej, du var i Sochi, vi var i Sochi.
Ja, men jag tycker bra om Grönborg. Ja. Jag tyckte bra om Mårts med, han var schysst mot mig. Men jag tycker Grönborg är intressant att prata med. Han är väldigt öppen och tillgänglig.
Han är ju halv amerikan nästan. Ja. Amerikansk skriva med på det för den.
Fan, jag glömde bort att nämna Bäckis måste jag nämna också. Vi har haft mycket med varandra att göra. Bra kille.
Ja, Niklas Bäckström, ja.
Strålman. Ja. Henrik Talin, det var väldigt bra med mig också.
Ja.
Och Johan Hedberg.
Ja, men han var med på det för ett par veckor, 3 veckor sedan. Du, om du tar utländska spelare då? Alltså om du får ta fram din sen du började jobba professionellt med det här 05, vilka skulle det bli då? Om du får snabbt plocka i huvudet och du då kan glömma någon.
Nej, men jag har ju haft väldigt lite att göra enskilt med dem.
Ja. Men om du tar det rent ishockeymässigt.
Ja, det är ishockeymässigt.
Ja.
Herregud. Och bara nordamerikaner eller
nej,
vad?
Nej, du får ta vilka du vill.
Ja, nu Lidas.
Ja.
Han skulle ha varit med i svenska laguppställningen också.
Ja. Alltså. Den trevligaste jag läser sagt. Det trevligaste av allihopa är Niklas Lidström, sa du.
Ja.
Ja. Och bröderna Sedin får inte glömma
heller. Men vad gäller Lida så får man ju lov att säga i förhållande till hans status, vad han skulle, vilken superstar han var.
Sju Norris.
Och, ja, exakt. Och den otroligt helt vanliga, vänliga människa han var och är. Mm. Så jag får skämmas som inte nämnde honom. Nej, men det var ju på rak arm.
Vi får säga till ditt försvar att nu är det nästan 90 svenskar som har spelat i NHL den här säsongen. Du kan inte komma och rabbla ihop allihopa, Per.
Nej, och dessutom så fick jag inte förbereda mig på det.
Nej, det fick du inte göra heller.
Men jag ska nämna en sån sak som att första gången jag träffade Lira så var 2006 inför OS i Turin, vart vi skickade jag och Pontus Höök upp till Detroit. Och jag stod i omklädningsrummet efter en träning och var väldigt nervös och hade nästan inte träffat några svenska hockeyspelare då, men jag gick fram och presenterade mig och han sa direkt att ja, det är du som skrev Bålinge till. Då, ja. Och vi tänkte att vi skulle göra en lite större grej, på kan vi träffas? Ja, har ni GPS? Ja. Ja, men kom hem till mig vid 3 eftermiddag då. Och så fick vi hans adress och så åkte hem och satt och fika hemma hos Niklas Lidström med frun och så. Fantastisk.
Ja.
Kille. Men du vill ha ett All-Star-lag från...
Ja, ett All-Star-lag, för nu har vi varit inne på det.
Ja, men det är de som har präglat min tid här som hockeyspelare. Ja. Ja, jag ser Henke i alla fall.
Ja, Henke.
Och Lidas.
Och Lidas.
Och jag får återkomma om den andra backen. Ja, det blir Erik då.
Erik Karlsson.
Ja, det här blir så. Ja. Men sen är det Crosby och Ovechkin har ju verkligen präglat den här eran.
Ja.
Och sen slänger jag in Dasjuk för att jag tycker att han är en så fantastisk artist.
Ja, det är det ju verkligen. Ja. Och coach.
Ja, säger jag Babcock och Zäta lyssnar på det här, då får jag ju en örfil nästan. Ja,
varför då?
Ja, de var väl kanske inte de.
Såntaste vänner. Nej. Men han har ju uppenbarligen vunnit en del.
Ja, men jag säger Quenneville i Chicago.
Ja.
Niklas Hjalmarsson också, vilken karaktär jag har.
Rusnes stolthet.
Ja. Jag vill ju nämna alla här. Ja. Anton Strålman, hårdrockaren.
Ja, men jag tänkte, det är nästan 90 stycken nu svenskar som har spelat i NHL i år. Det är väldigt mycket att bevaka. Det måste ju vara roligt.
Ja, det är extremt roligt.
Ja.
Nu känner jag inte alla 90. Det är många yngre som jag inte har.
Det är knappt att svenska folket känner, för de kom ju hit innan de hade spelat i SHL till och med.
Ja.
Mm. Men du håller det ändå, du får ju vara på alerten hela tiden nu, för det kan dyka upp någon svensk när som helst.
Ja, det är helt sant.
Ja. Men berätta om det här livet rent generellt. Typ, alltså det är som sagt, vi som jobbar i den här branschen jobbar i knasiga tider. Det är mycket resor. Mm. Och för din del då som jobbar liksom... Men du var inne på att du har inget emot då, ensamheten och sådär.
Nej, det har jag verkligen inte.
Nej. Fast du kan väl gå ut, alltså du har ju ändå ett umgänge och sådär, så du vill, va?
Ja, bara jag får bestämma om det här själv.
Ja. Och jag menar, kan man säga att du lever för jobbet? För du har inga barn och sådär, och du fyller 49 nu här i dagarna.
Ja,
usch ja.
Ja. Ett år kvar till 50, ja, det är skrämmande.
Ja, hur tänker du kring det?
Nej, jag tänker inte så mycket kring det egentligen. Och vad ska man göra det? För alternativet är värre. Man får vara glad att man är med.
Ja, det är klart. Men jag menar, du är verkligen passionerad i ditt arbete.
Ja, men jag vill inte säga så. Att jag bara lever för mitt arbete. Så är det ju inte.
Nej, vad lever du för då?
Herregud, vilka svåra frågor. Är det sånt här du utsätter folk för?
Ja.
jag lever för mycket för att vara här i Amerika. Så fort hockeysäsongen är slut nu ska jag ut, tänker jag, åka på long roadtrip igen och bara ta in det här. Och bara vara.
Finns det någon sån här du har ju varit här och jag har läst dina reseskildringar. Du åker kors och tvärs här, olika rutter. Är det någon sån där som du, något jobb sådär som du känner att det skulle vilja göra? Eller skulle du vilja göra en dokumentärfilm som nästa steg? Eller hur funderar Per Bjurman?
Ja, det undrar jag också ibland. Det blir mycket som det kommer alltså. Just nu är jag bara inställd på att försöka vara kvar här ett tag till så länge det känns okej.
Ja, hur funkar det? För det här är ju populärt arbete. Alltså, hur många är ni? Hur många har Aftonbladet i USA nu?
Ja, jag är ju inte längre korrespondent.
Nej.
Utan det kontoret, eller den tjänsten lades i princip ner.
Ja.
Och jag är ju nu knuten till tidningen istället som frilansare med kontrakt på NHL-hockeyn, en del åt nyheterna och nöjeskrönika varannan vecka.
Så det blir som en fast lön då ungefär?
Ja, precis.
Ja.
Och ja, de som är här fast för Aftonbladet, det är ju jag och Magnus Sundholm i Los Angeles.
Mm. Hur funkar det för er? Jag som tv-kille brukar skriva kontrakt efter rättigheter så att säga, för då vet vi att då finns ju jobben och sådär. När det gäller NHL så vet vi att de finns ju kvar oavsett vilket tv-kanal som köper rättigheterna. Hur långa kontrakt brukar du skriva?
Ja, de brukar vara på några år.
Ja.
Jag håller inte så noga reda på det där. Jag
rullar på.
Ja.
Men du känner väl alltså, nu vet jag att du är en väldigt blygsam person. Försöker vara i alla fall.
Tills några dry martinis.
Ja. Du är väldigt populär. Jo, det är du.
Nej, det kan man inte säga.
Jo, det kan man säga. Jag kan säga det om dig. Och det är väl helt skönt att ha den vetskapen. Vi måste ha en trygghet också att veta att folk gillar mig. Och det,
ja, nu ska vi lugna ner oss här. Det finns de som inte gör det också.
Ja, men du är ändå populär skribent. Och annars skulle du inte suttit här nu i 11:e året.
Det där, nu hör du ju att jag kommer från en bruksort.
Ja.
Det där det kan jag inte ens förhålla mig till.
Nej, du svarade aldrig på frågan tidigare. Om du har något sån här dröm, alltså någon som alltså en reseskildring, någon skildring eller någon Inside New York eller
inte på rak arm så.
Route 66 är väl gjort några gånger av rätt många reportrar, men alltså om det finns något sånt där som du.
Nej, mer om jag hade tid och råd så skulle jag inte göra annat än åka bil runt USA.
Vad är det som är så häftigt?
Nej, det har jag svårt. Det har jag försökt skriva om, men det är mer att
nu får du berätta om det.
Det blir en intensiv upplevelse av det som. Niklas, jag skriver för att jag har lätt att uttrycka mig för när jag skriver. Men när jag ska prata så är det inte alls samma sak.
Nej, jag tycker det går hyfsat faktiskt. Ja.
Men för mig har det ju varit så att USA, den amerikanska kulturen och södern och västern och så har varit en lite religion för mig. Och när man det är ju bil man ska åka här och för mig blir det en väldigt intensiv att få uppleva den här religionen på riktigt.
Nu börjar vi närma oss slutet på den här podden.
Tack och
Per. Vem är den största idrottsmannen i Per Bjurmans tyck och smak?
Nu eller forever?
Forever.
Ja, jag håller ju, det kanske är klischéartat, men han som gick bort här alldeles förra veckan, Muhammad Ali, håller jag väldigt högt.
Varför?
Ja, det skrev jag faktiskt en krönika om till Dalarnas Tidningar. Att när jag var 10-11 år, då var ju han stor som Zlatan är i Sverige idag i hela världen. Och det trots att det inte fanns någon mediamaskin som kunde göra människor så stora. Det räckte med att vi såg honom i bildtidningen C för att vi skulle bli helt förhäxade. Och de få tv-bilder vi fick se. Så han är definitivt en av dem. Och sen skulle jag säga Niklas Lidström.
Inte ens Gordie Howe, Mr. Hockey.
Det är så otroligt svårt att jämföra olika idrotter.
Ja, men säg Muhammad Ali, det är okej. Du behöver inte helgardera det, det finns så många.
Diego Maradona var rätt bra på att spela fotboll också. Ja. Under en tid när jag förde fotboll väldigt mycket.
Musik då? Vem är den största artisten i Per Bjurman? Musikkritiken Per Bjurman?
Det är lika svårt där. Men som ligger med allra varmast om jag. Nej, det går inte heller. Men Bob Dylan. Och Frank Sinatra och Elvis och Aretha Franklin och några punkare som.
Vilka var du inte gillade? Var det Pink Floyd det var så här, som du skrev ner?
Det var ju mer en jargong man skulle ha då. Att eller retas också.
Ja. Men du kommer ju från en riktig musikfamilj också då, i och med att brorsan, din Ola, har ju spelat med jag tittade här, det var ju med alla de stora svenska i stort sett. Det var Rickfors och det var Tommy Körberg och det var Louise Hofsten och
Totta Näslund.
Totta Näslund
var väldigt nära.
Totta Näslund, och jag har skrivit upp de här, Mats Ronander, Claes Yngström, Plura.
Ja. Ja. Ja, jo.
Är han intresserad av hockey?
Ja, absolut, väldigt.
Men det är all, hela det är Leksand som gäller också.
Det är Leksand som gäller, fast han bor i Göteborg nu. Jag tror att han är lite smygfrölundare också.
Jaha. Finns det någon sån här devis som du lever efter?
Nej.
Nej. Och när du vaknar på morgonen, är det liksom, vilken match är det ikväll som får du att studsa upp ur sängen?
Ja, nu den här tiden på året är det med finalerna.
Ja, andra tider på året har det som får Per Bjurman att studsa upp i sängen då.
Ja, det är att jag är i New York och USA. Fast jag studsar väldigt lite. Jag är seg på morgonen.
Ja, det blir sena kvällar också.
Det händer ju.
Matcherna är ju inte, ja, det händer ju inte. Ja, men det är inte matcher. Ja. Ja, det kanske, det hörde någon jok till kanske.
Ja.
Ja. Jag brukar alltid fråga dig något som jag har bommat och fråga om, eller någonting som du vill säga. Nu har chansen, ordet är fritt. Du har utrymmet.
Nej, Niklas, det var trevligt bara att få prata lite med dig. Jag kommer tillbaka till bloggen. Jag har ju en till blogg, New York-bloggen, som, och nu dessutom en Vägen till Vita huset-blogg. Så att jag tycker väldigt mycket om den. Det sättet att skriva. Och jag tycker om de som läser den också.
Ja, det är som en liten klubb. Sorry. Men hur många timmar tillbringar du i snitt framför datorn varje dag och skriver?
Under vinterhalvåret, så länge hockeyn pågår, så är det ju alldeles mycket mer än man kanske skulle önska. Ja, man ska leva också, Niklas.
Ja, speciellt om du bor i New York, då finns det ju rätt mycket.
Ja, men jag hinner ta del av det med. Jag tycker väldigt mycket om att gå på restaurang och barer och känna att närhet till där det händer saker.
Ja, vi ska ju gå ut och äta ikväll.
Ja.
Ja, det var trevligt. Tack Per Bjurman.
Tack Niklas.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.